Svårt att få de andra att ställa upp. Nej, jag bara gick ut här för att någon var tvungen att gå in och trycka på en knapp här på datorn. Så att de andra kan göra en cool entré till vignetten. Borde vi kanske kunna löst på något annat sätt. Då säger vi välkomna till det 150:e avsnittet av Lilla Drevet. En samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm. Bredvid mig här sitter Jonathan Unge, Moa Lundqvist och Liv Strömqvist.
Hej.
Hejsan.
Som ni kanske hör så spelar vi in veckans podd inför publik. Vi befinner oss i Stockholm. En av de mest spännande städerna i ABC-regionen. Vi är på Skalateatern, närmare bestämt. Det är nästan för mycket.
Ja.
Det är inte rimligt att spela in en simpel mellanpodd i en så här fin lokal och en så här fin stad. Det har jag sagt, i varje avsnitt fram till det här, att det här är bara en simpel mellanpodd. Det kommer inte bli något annat här än simpel mellanpodd. Vi kommer mumla och titta i papper och... Först så sålde vi alla biljetter. Sen så sa vi det här kommer inte bli någonting.
Vad kostade biljetterna?
165 tror jag.
Det är helt sinnessjukt billigt.
Just det, för att vi har olika inställningar till det här, du och jag. Jag har den här skammen. Jag går in med den här skammen. Jag vill bara be om ursäkt i en timme för att vi har dragit hit folk.
Helt övertygad.
Tagit pengar av dem och sen gå härifrån. Men du vill gå ut och kräva mer pengar.
Jag hade någon känsla av att jag skulle kräva alla på i alla fall en 70 kronor till. Annars skulle vi inte säga något. I alla fall folk har sagt till mig att vi skulle kunna få mer pengar. Liksom. Så det har satt griller i huvudet på mig. Vad jag alltid har kunnat göra för de där 70 kronorna. Okej.
Okej, snyggt.
Det är ett jätterimligt pris.
Det är ett rimligt pris. Jag vet inte, om det är ju inte, det märks redan nu att det här är inte en tight show, så att vi får se om vi jobbar oss upp till 165 kronor ens, tror jag.
Sluta med att du kommer få betala alla när de går ut här istället. Du kommer få ge
en otight show är också en show, som Ulf Lundell sa.
Ja, men det är väldigt roligt, kul att komma hit och så himla roligt att folk kommer hit. Vilken kul för oss att få se vår publik live också lite grann, hur de ser ut, eller hur? Det kan man kanske framförallt undrar när det gäller den här publiken som är här, är var någonstans står de på Galtan-skalan? Mm. Eller hur? För er som inte har lyssnat på Lilla Drevet någon förut, så är det alltså den här politiska skalan som inte är höger-vänster i ekonomisk politik, utan det är då värderingsskalan, vart man står i moralfrågor. Liksom. Och det är det man undrar med den här publiken. Är den framförallt gall eller tann? Är den grön, alternativ och frihet, eller är den mer traditionell, auktoritär och nationalistisk? Vilket av dem är? Vi kan göra en applådenkät kanske. Ja. Kan alla som är gall applådera? Mm. Och så kan alla som är tann applådera. Skönt. Vi hade gått av scenen annars. Jag vägrar uppträda i något annat än en filterbubbla. Nej, men jag tänkte inleda här med att prata om någonting viktigt. Jag vet inte om ni har märkt det, men det finns en dubbelstandard när det gäller till hur vi förhåller oss till totalitära mördarideologier. Mm-hmm. I fallet med nazismen så darrar man inte på manschetten.
Nej.
Vi är snabba och tydliga med att ta avstånd från allt som ens andas nazism. Om någon trivialiserar eller förringar nazismens destruktivitet kommer hela svenska offentligheten resa sig som en människa och göra den till paria, den personen. Mm. Men så är det tyvärr inte med alla mördarideologier.
What?
Jag läste en grej på Twitter i måndags som gjorde mig så förbannad. Men det var en tweet som passerade, för den var ett uttryck för det som i svensk offentlighet är den fina mördarideologin.
Åh, nej.
Det var den kristdemokratiska politikern Sara Skyttedal som apropå att det var en kall dag i Stockholm twittrade ut en gif på en Game of Thrones-karaktär i snöstorm och texten, citat, jag skulle kunna tänka mig den där globala uppvärmningen nu. Slutcitat. Hur är det möjligt i Sverige idag, 2017, att en företrädare för ett riksdagsparti kan ha den här romantiserande inställningen till kapitalismens brott?
Det är gräsligt.
Ja, men tänk om det hade gällt en annan mördarideologi. Jag har bara svårt att se att om någon vänsterpolitiker hade den inställningen till kommunismens brott och twittrade ut att alla på Timbro borde skickas till gulag. Då hade det blivit ett jävla liv. Ett jävla liv hade det blivit. Jag tror inte att Skyttedal, hennes meningsfränder, hade sagt att det varit ett så roligt skämt. Jonas Sjöstedt hade varit tvungen att starta ett uteslutningsärende. Det ska bli spännande att se om Ebba Busch Thor gör samma sak nu. Men vi har förstått bara den här dubbelstandarden. Om nazistiska och kommunistiska dödsläger, då är det konsensus i fördömanden. Men om man påtalar det faktum att hela planeten är ett liberalt dödsläger, då ska det ursäktas och relativiseras. Och inte, inte utan några sekteristiska dårar som marscherar i Borlänge, utan av uppburna människor från de fina salongerna som ursäktar att sådana som Skyttedal aldrig riktigt har gjort upp med sin smutsiga historia. Det är som att de har svårt att hålla rent mot kapitalismen. Alltså nu är det till exempel kaos på gatorna och matbrist och förtryck av oppositionen i Venezuela. Och då ska ju alla som någon gång sagt något positivt om Hugo Chavez jagas upp sina hålor. Fair enough. Samtidigt har det precis kommit en ny rapport om utvecklingen i Arktis som var så chockerande att alla som var chockade blev chockade. Trodde ni att ni hade hört om en chockerande rapport från Arktis, så har inte ni hört någonting, för ni har hört den här. Ni vet inte vad chockerande Arktis-rapporter är.
Åh gud, berättar de inte.
Det var 2030 skulle vara borta, eller hur?
Så här
är... När är vi borta?
Ja, jag undrar också när vi kommer dö.
Så... Jag läste den där tidningen på Bra flyg var det.
Reklam. När du flög inrikes.
Som jag kallar mitt SJ.
Malmö och Stockholm.
Det var någon marknadsprofet i ganska coola glasögon som sa att det är lugnt.
Skönt.
Han sa också att han såg glaset som halvfullt jämt. Tydligen kommer det gynna oss.
Klimathotet?
Ja.
Okej. Men
jag kommer kunna odla.
Nej, men så här rapporterade Sveriges Radios vetenskapsjournalist om det.
Om det infrusna metanet i stor skala tinar och når atmosfären kan effekten bli en galopperande och ostoppbar växthuseffekt. Jag hoppas ni är livrädda nu. För det är jag.
Nej.
Va?
Jag hörde inte vad hon sa. Vad sa
hon? Hon var livrädd.
Jag hoppas ni är livrädda nu för det är jag. Fast Jonathan blev så provocerad som började skrika över det. Skrika om vad han har läst i In-Flight-magasinet. Hon sa, jag hoppas ni är livrädda nu för det är jag. Så sa hon. Och hon har till skillnad från mig inte arbetsbeskrivningen att låta som en haverist som blir kåt av att ropa om undergången. Hon ska som Sveriges radiojournalist inte använda det tonläget då.
Men hon är objektivt panikslagen.
Ja.
Opartiskt, helt galet rädd.
Ja. Visst ska man kanske markera mot ideologier som inte alls respekterar individen utan förtrycker i kollektivets namn. Men varför anses det så mycket mer socialt accepterat att förespråka en ideologi som förintar livsbetingelserna på jorden? Orsakar massflykt, torka, krig över krympande resurser, försätter alla kuststäder under vatten. Det är som att det här är, jag får bara en sån känsla av att det här gullegullandet med Skyttedal och hennes gelikar, det känns som att det genomsyrar hela samhället. Särskilt inom universitetsvärlden verkar man belönas med professurer bara man bekänner sig till den fina mördarideologin. Man förespråkar ett system där alla ska leva som om det fanns 18 jordklot. Att varenda del i varenda sak man konsumerar ska färdas kors och tvärs över jorden i fossila bränslendrivna fordon. Att vi ska ha en ständigt växande ekonomi, en ständigt växande industripark och fordonsflotta och en ständigt växande konsumtion i en värld med ändliga resurser. Och alla bara, vet du vad? Inget av det du säger går ihop. Så du ska få skriva läroboken i ekonomi. Alltså det är ett jävla liv. Det är ett jävla liv för att Sven-Erik Lidman, som kallade sig kommunist fram till 1989, att han har skrivit ett av standardverken som alla svenska studenter i idéhistoria läser. Men så finns det då den fina dödsideologin, kapitalismen. Då är det andra regler. Jävla liv om identitetspolitik dårar på Södertörn. Det sägs inget om Handelshögskolan, där de har sin egna lekstuga. Man accepterar forskning som är helt genompolitiserad och genomsyrad av en extremistisk ideologi. Och man ska ju då alltid säga ursäkta kapitalismen och säga att det inte är något fel på ideologin. Det har ni hört, va? Förödelsen beror inte på kapitalismen i sig. Visst, alla kapitalistiska stater som har existerat hittills har varit ekologiskt ohållbara. Men det är i så fall för att det aldrig har varit riktig kapitalism. Det är inte ideologin som har begått rovdriften på jordens biomassa. Det är de dåliga ledarna. Nu ska vi ha en grön kapitalism. Men alltså den här klassiska bortförklaringen, att det är en sympatisk ideologi som har vantolkats. Ta till exempel då Kanadas premiärminister Justin Trudeau. Han är den snällaste, finaste ledaren. Han är så woke. Han är superhjälten woke man. Han har tagit en selfie med varje syrisk flykting Kanada har tagit emot. Alla 18. Trudeau har ju aktualiserat det här klassiska filosofiska tankeexperimentet. Om man tar emot en flykting och det inte görs en viral gråtvideo när man hälsar den välkommen på flygplatsen, har man då tagit emot en flykting? Kan man tänka det oändliga på? Men han är så woke. Hela dagarna har han ceremonier där han delar ut mänskliga rättigheter, medaljer till Malala. Det är så mycket ceremonier i Kanada för Malala så hon har inte tid att gå i skolan. Han är jättesnäll. Han är jättesnäll, tror jag. I Parisförhandlingarna så pushade Kanada och han för att det skulle vara ett mål på 1,5 grads uppvärmning istället för 2 grader. Men samtidigt så kämpar Trudeau för att bygga nya pipelines som ska utvinna Kanadas olja. Jag läser i en artikel i The Guardian att han på ett möte för oljeindustrin i Houston för 2 månader sedan sa att, citat, inget land hittar 173 miljarder fat olja i marken och bara låter det ligga där. Slutcitat. 173 miljarder fat är alltså vad som beräknas finnas i Kanadas oljesand. Och om det tas upp och eldas så skulle det generera 30% av koldioxidutsläppet som krävs för att ta sig upp till 1,5 grader. Alltså Kanada är ett land som har 1% av jordens befolkning. De tänker unna sig att använda upp 30% av den återstående koldioxidbudgeten. Samtidigt då som de i retoriken driver på för att vara mest klimatvänliga. Och det är ju då, trots att Trudeau är så snäll, men han måste göra det för han har inget val. Det är systemets obönhörliga logik att han måste göra det. Trots att han är så woke och snäll så måste han. Men jag menar att även liksom med den mest välmenande så blir det så här. Alltså han gör ju inget annat än att gå runt hela dagarna och respektera skiten ur alla minoriteter i Kanada. Lyssnar på siker. Det är hans vanligaste fotomin. Om ni vill googla Justin Trudeau. Hans vanligaste fotomin är lyssna på en sik.
Hur ser den ut? Visa hur den ser ut.
Men också han har en sån här sikmössa då. Han har gått in i deras tempel och respekterat dem med en sikmössa. Han lyssnar på en sik och på sin sikmössa. Sitter i skräddarställning på en matta. Lyssnar på en äldre sikisk man. Men även han måste förinta livsbetingelserna. Är det inte då dags att ifrågasätta ideologin? Det kan inte bara vara olycksfall i arbetet varje gång att det slutar i förödelse. När det inte ens går med han som respekterar siker så mycket. Ja, tack för ordet.
Det blir kul att se hur Antarktis ser ut.
Ja, under all is.
Ja. För just nu ser det lite blaha ut.
Enformigt.
Du ska ha liksom fantastiska bergskedjor.
Jag är det land under Antarktis?
Ja, under Arktis är det inget, men under Antarktis.
Jag fattar inte vad du menar.
Jättestor så... kontinent. Okay. Fan, vad finns där? Ah, vem kan man stöta på där?
Men det kanske står något om det i en flightmagasinet.
Man kommer tvungen att ta livet av några pingviner, men det kan det vara värt. Vet du det? Mm. De har haft sin tid. Slösat den med att inte kunna flyga. Kanske finns en dal som är trevlig. Man kan tänka så också, som han, som han är bra,
ja.
Är bra flygs.
Men jag har aldrig liksom aldrig uppfattat att du gillar hike så mycket.
Nej, men på riktigt, jag har faktiskt alltid tänkt på vad fan finns under den här massan. Det är ganska stort liksom. Och vi har liksom aldrig haft tillgång till den. Vi har fått en helt ny kontinent. För det har alltid varit så att så, allting är ju upptäckt. Men där kommer det finnas. Jag kommer kunna gå där och bara, vad är det här för något?
Mm. Förutsatt att du lever.
Men det kommer ju vara så här. Så som det ser ut i Mars. Alltså något så här uppblött, lite...
Liksom, du tror att det är en extrem besvikelse.
Du tror att det kommer vara som hästarnas dal. Det kommer vara så här, kommer vara sån granskande dal och där kommer det vara sånt folk typ som med så här, har skitbra sex och umgås med mammutar. Det är så du tänker. Ser jag på dig?
Sluta se in i min själ.
Det kommer bara vara så här som att
typ,
så som det var gått i skolan i Mars typ så helt.
Ja, men det ser inte klimatförändring som ett hot, ser det som något som kan revolutionera sexlivet.
Ja, precis.
Ska Moa, ska du?
Jag byter ämne.
Moa.
Jag har väntat på reaktionerna på P1:s söndagsintervju med Centerpartiets för detta partiledare Maud Olofsson. Jag har suttit hemma sedan 19 mars och läst nyheterna varje dag och väntat på att någon ska skriva om det. Ingen har gjort det, så nu är det dags att jag tar upp det. Varför?
Vad hände?
Varför har ingen pratat om att Maud har fått upprättelse?
Har hon det?
Herregud.
Fan, vad skönt.
Herregud!
Har de sålt Nuon för 200 miljarder?
Nej.
Det hade varit så jävla
in your
face.
Det är en liksom otrolig historia. 200 miljarder kronor.
Det är en dagdröm jag har.
Det hade varit så himla roligt.
Jag kommer till Antarktis och där sitter Maud Olofsson.
Hon bara, jag sålde nu
honom. Jävla superdeal hon har gjort.
Ja, nej, men lite recap. Som ni kanske minns då, Maud Olofsson, näringsminister i Fredrik Reinfeldts regering. Och hon var den som ansvarig då minister under Nuon-förvärvet. Den sämsta affären i världshistoriens historia ever i universum. Blev den känd som. Kostade ju hur många miljarder som helst. Först 89 miljarder och sen skrevs det ner. Så det var liksom uppåt 100 miljarder. Gick åt helvete när det blev tydligt att vi har förlorat massa pengar.
Måd dricksade. När hon satte in kortet så stod det 85 miljarder.
Ja, bara två till.
Hon knappade in sin kod.
Jag vet inte vad som
är. Hur mycket...
Måds pappa lärt när man ska dricksa.
Det är den där stoltheten hos medelålders kvinnor som inte vill använda glasögonen. Så de bara så knappar in koden liksom.
Ja, men folk var så här, vad är det som har hänt? Hur kunde det hända? Man granskade processen och först sa Maud, jag sa till Fredrik Reinfeldt först om Nuon. Alla bara, okej, okay, låter rimligt. För det är den största kontantaffären någonsin i Sveriges historia. Så det låter väl helt okej. Okay. Sen hände något, gick lite tid. Maud bara, jag har inte sagt någonting. Och Fredrik Reinfeldt bara, jag läste det på Nyheter 24. Att vi har förvärvat Nuon. Och Anders Borg bara, jag med. Jag såg det på Twitter. Och alla var så här, Maud, din dumma häxa. Vad har du gjort? Hur kan du vara så dum och dålig? Vi hatar dig. Och Fredrik och Anders bara, vad kan vi göra? Du är bara liksom lätt att hata Maud.
Ja.
Sa de.
Det var faktiskt snyggt. De lyckades verkligen få Maud att ta en för laget.
Alltså slänga henne framför ett tåg. Så hon bara, jag vill det. Skrek hon. Ja. Jag tror inte på det dock. Det, ja. Sen var det ju, de utredde det här. De fick vara i KU, men Maud gick inte dit. Och då var ju också folk så här, Maud, din dumma häxa, varför är du inte i KU? Och sen så sa hon så här, det är för att jag vill ge min version. Och så var hon med i Aktuellt. Och det var liksom ett fruktansvärt 10 minuter långt socialt självmord. Därför varje sekund så dog Maud framför oss. Hon vägrade svara på. Hade hon sagt det till Fredrik eller inte?
Det var ett klassiskt cringe-klipp.
Ja, det var jättefruktansvärt. Och det var verkligen horribelt. Sen flyttade hon ut i skogen. Inget mer med det. Fredrik och Anders bara, hey, don't see you, bitch. Whatever. Fortsatte med sina liv, träffa nya tjejer. Var det asbra. Glorious life. Ha, och sen är vi många som har levt med den här ångesten för vad som hände Maud. Vi är många som har tänkt på det.
För det är ju liksom lite konstigt att man tänker om det enorma förtroendet Anders Borg har. Att man tänker att Maud kommer in där bara, jag tänkte att vi skulle köpa det här. Och han bara, gör det.
Whatever. Nej, det, inte, det känns så himla osannolikt. Så vi har väntat, många av oss, i alla fall jag, på att Maud en dag ska få säga vad som hände. Och så kom det historiska datumet 19 mars 2017. Söndagsintervjun. Samma fråga kom upp igen med Nuon. Man undrade liksom, varför sa du ingenting liksom om Fredriks del och så vidare. Maud svarade, och från början så tror man att hon kommer göra samma sak igen. Så man får den här klumpen i magen och tänker bara liksom, svara snälla. Men lyssna väldigt noga.
Det är 10 år sedan nästan den affären gjordes. Du har lämnat politiken, Anders Borg har lämnat politiken, Fredrik Reinfeldt har lämnat politiken. Det spelar ju inte längre någon roll. Kan du inte bara svara nu för alla som undrar? Hade du informerat Fredrik Reinfeldt?
Jag hade hanterat det här ärendet precis på samma sätt som jag hanterar alla andra ärenden.
Och varför vill du inte säga? Varför
det är ett svar.
Ja, det är ett icke-svar. Ju.
Nej, det är inte ett icke-svar. Det är ett väldigt bra svar.
Alla.
Och här liksom, först lyssnar man på det en gång. Man bara, hon vill inte svara igen. Sen lyssnar man på det 2, 3, 4, 5 gånger igen. Och då hör man i hennes desperation när hon säger, det här är ett bra svar. Då börjar man förstå att hon säger någonting mer.
Att hon vill säga oss något med det.
Hon säger det något med tonfallet. Hon säger, fortsätt lyssna på intervjun. Och aha, hör vad som har hänt, säger hennes röst. Och så fortsätter man lyssna. Och då hör man det här.
Om du lyssnar på vad jag säger nu.
Okej, jag ska lyssna riktigt ordentligt.
Vet hur hanteringen går till. Jag har hanterat den här frågan precis på samma sätt som jag har hanterat alla andra ägarfrågor.
Inför större beslut, större affärer, så ingår det att du ska informera statsministern.
Ja.
Hörde ni? Oh. Yes! Yes! Där hade vi det. Och liksom, när jag hörde det här, jag var så lycklig. Och jag kände bara, så många år av uppdämd ångest som bara rann ut ur min kropp. Så jag gjorde ett litet ljudkollage så att vi kan minnas den här stunden. Till lite musik som liksom förstärker det. För det var ju ändå ganska tunt. Ja. Så att man behöver någonting mer. Så nu njuter vi och lyssnar på det här.
Om du lyssnar på vad jag säger nu. Jag har hanterat det på samma sätt som jag har hanterat alla andra affärer. Lyssna på vad jag säger nu.
Inför större beslut, större affärer, så ingår det att du ska informera statsministern.
Ja.
Hade hon suttit då i en halvtimme och blinkat och dragit sig i öronsnippen?
Ja, det hade varit kul att se det filmat. Hon bara, lyssna på vad jag säger nu. Man behöver förstärka det liksom. Men fan vad skönt, det var allt.
Israel.
Okay.
Och israeler.
Can't live with.
Gud vad jobbar jag med. Exakt så är det. Som du sa. Skriker antisemitism så fort de får den minsta kritik. De kallar upp ambassadörer i tid och otid. Snackar skit om IKEA. Välter lampor i konstverk. Vad ska man ta sig till?
Flera av de här grejerna har inte hört talas om.
Snacka skit med IKEA.
Ja, vad var det?
Men ett var det ju att Ingvar Kamprad var nazist.
Ja.
Hade de ju rätt.
Men de ser ju antisemitism i vad som helst.
Ja, precis.
Det är...
Men också någonting om att vi trodde att... Margot trodde att det var lika lätt att sätta ihop en IKEA-möbel som att fixa freden och sådär. Sen svarade de ganska kul på det. Hur som helst. Hur kan man närma sig dem? Det undrar ni, det undrar jag. Det undrar sossarna med Margot Wallström i spetsen. Enligt sossarnas hemsida, citat, världssamfundet måste föra en dialog med alla relevanta partner i konflikten. Det är viktigt att fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina kan leda fram till en varaktig fred. Jag var ju drack öl med dig, Ola, en gång på Möllan. Mm-hmm. Minns du det?
Du får ringa in det lite mer, tror jag.
Det var med några... Jag undrar om det var Stockholmskompisar eller Sundsvallspolare som du träffade. Med dem så var även deras mor som var Margot Wallströms högra hand.
Ah, okej. Okay. Mm. Okay.
Och hon förklarade efter några under västen att Israel-Palestina-konflikten är den viktigaste konflikten i hela världen, och om man löser den så kommer man lösa världsfreden. Och det är alltså hennes höger, det är alltså Margot Wallströms högra hand. Nu är det här är en fylld historia, säger ni. Ja, ja. Det är en sann fylld historia. Så om då...
Om hon har sagt
det. Om hon har sagt det.
Ja. Och, ja.
Så,
hon visste inte alls om hur on the record hon var.
Nej. Så, och om det stämmer som hon sa, att hon är Margot Wallströms högra hand. Kanske var fler,
det var kanske var fler
än jag som
gör
den dagen.
Så måste det, var det, det, var det, det
var två som ljög. Men så måste ju de tycka att det är jätteviktigt.
En kvinna på Möllan som
en galen kvinna
sa att
hon på
var Margot Wallströms höga hand har sagt detta i alla fall.
Du har sagt till mig, Ola, att det som hon sa stämmer att hon var. Det här är på dig, Ola. Hur som helst, det måste betyda att de tycker att det är jätteviktigt. Om det är så jävla viktigt, hur lockar man då israelerna till förhandlingsbordet? Så måste man ju tänka. Hur får man dit dem? Låter man en EU-parlamentariker stå och hålla i ett porträtt av en man som legat bakom bakhåll och självmordsbombare? Det är ett sätt. Sitter man i intervju med Al Jazeera och låter dem definiera svenska kommittéer mot antisemitism som svensk högerextrem? Kan man göra. Röstar man för en resolution i UNESCO som kan tolkas som att Israel inte har rätt till Jerusalem? Möjligtvis. Kallar man offer för terrordåd för dödsfall? Det är semantik. Ja, det ska man. För det är ju så. Det är exakt så. Kalla en spade för en spade. Det kan kännas rakryggat om man faktiskt tycker så. Man kan ändå säga att Margot Wallström har varit ganska rakryggad med sådana saker. Hon har sagt att Farage är vidrig. Stämmer ju. Putin är hemsk. Etc, etc. Så på ett sätt är det ju bra. Men säkert diplomatiskt är det inte. Säkert diplomatiskt är det inte, och det är väl det hon är, eller hur? Hon är en diplomat.
Ja. Och hon har himla otur med Israel, ja. I alla fall. Det är som hon. Att hon vill aldrig att det ska bli fel, men det blir fel hela tiden.
Hon har otur. Hon är inte diplomatiskt smidig. Varför är man inte lite smidig som man är till exempel med slöjan och Iran? Det var man, vilket jag håller med om, lite smidig. Det är klart att man kanske att det kanske inte står rätt till om man ska vara för feministisk politik. Men nu var vi ju där. De ville att vi skulle ha en på oss. Vi var gäster. Vi diplomater. Låt oss vara lite smidiga. Varför är man inte lite smidig med Israel och dödsförskjutningar? Två anledningar, tror jag. Ett, man har tagit sida. Så är det ju. Och två, man tror att loppet är kört. Det är...
Loppet om vad då?
Loppet om fred.
Så då hejar man på den man tror kommer vinna i längden?
Nej, jag tror att man hejar på den som man känner för. Ah. Och det som man tycker är rätt. Man kan inte få till en fred, så då kan jag lika gärna uttala mig på så sätt som kommer göra att den ena halvan inte kommer vilja komma till förhandlingsbordet. Men eftersom de i alla fall inte kommer komma till förhandlingsbordet, så kan jag ändå vara mig själv trogen och säga som jag tycker att det är. Och det är inte bara jag som säger det. Och det vill jag säga att det är inte jag som säger det. Utan det är Mellanösternanalytikern Per Jönsson. Du hör att han är expert. På Utrikespolitiska institutet. Källa SVT. Han tyckte inte att det var, i den här artikeln som jag läste på SD. Han tyckte inte det var fel att hålla upp det här porträttet på den här mördaren. För han tyckte att domen mot honom var omdiskuterad. Nu citat. Däremot menar han att det här ytterligare kommer att försämra relationerna mellan Sverige och Israel. Och det är ännu ett exempel på att Sverige tar en tydlig ställning i Israel-Palestina-frågan. Enligt Per Jönsson är relationen mellan den rödgröna regeringen och Netanyahus regering redan körd. Om det hade funnits en önskan om att återställa relationerna till en normal nivå, hade man önskat att det inte skulle hända såna här grejer. Förr i världen framstod Sverige som en medel i konflikten, men nu är bara palestinier som lyssnar. Vill man påverka en sån här långvarig, svår konflikt, måste man ha båda sidors öron. Och så här tror jag liksom att de tänker. Det är kört, tycker sossarna. Vad fan ska man göra? Det är bara skit med alltihop. Att skapa fred i Mellanöstern är lika omöjligt som att skapa fred i Mellanöstern. Lika bra att bara köra. Och det här är kanske sant. Jag säger inte att de har fel. Jag kollar inte mer om kanske hur de tycker, men i deras analys, de har kanske rätt. Men det för ju inget framåt. Om man ändå ska vara lite praktisk. Inför att lösa något omöjligt måste man väl ändå ha en sorts naiv optimism. Som trots någon sån, en naiv jävla optimist som tror att det går att hitta en lösning. Mm. Gissar jag. För problemet är ju detta att israelerna känner också så här. Det går inte att få fred, så då kan vi lika gärna bara köra. Det fanns något som heter de nya historikerna i Israel. Ett gäng historiker som ifrågasatte liksom sagan om Israels uppkomst. Som tog upp liksom, att man fördrev palestinier, etc. En av de kändaste är Benny Morris. Och han är, det var flera år sedan, ytterligare en av de personer som hamnat i det här facket av att det är liksom kört. Han hävdade att man var tvungen att bomba Iran nu med atombomber.
Men, men han var den här historikern innan.
Han var en kritisk historiker liksom. Han ifrågasatte den nationalistiska liksom, sagan om hur Israel bildas liksom.
Han var liksom en progressiv israel som var för sympatiserad med palestinernas sak, men nu har han gått till njuka hela skiten.
Jag tror inte på något sätt att han är liksom på Netanyahus sida eller någonting, men han delar Netanyahus syn på själva konflikten. Alltså om inte vi bombar Iran nu med kärnvapen, så kommer de bomba oss med kärnvapen. Men i samma sekund som vi bombar Iran med kärnvapen, så kommer vi bli bombade med kärnvapen. Eventuellt bli en paria i hela världen. Så att vad de än gör, så är de körda. Och det är liksom den rådande känslan i Israel. Att vad vi än gör, så är det kört. Mm. Så vi skulle kunna, antagligen så lägger vi oss liksom på rygg och låter oss bli mördade. Eller så kämpar vi emot och blir mördade. Jag tror inte att det är en sån himla bra inställning som medlare. Att ha nu är det kört. Även om den är sann, så tror jag inte att den är så praktisk om man får till en fred. Israel tror att allting är kört. Margot Wallström tror att allting är kört. Allt är kört. Nu, vändningen. Jag tror inte att det är kört. Hurra för mig. Är det bara jag som brinner? Är det bara jag som har glöd kvar i den här konflikten? Margot, Bibi, jag var också som ni. Jag var också, trodde att allting var kört. Det är en himla bekväm soffa att sitta i.
Och hade Margot och Bibi Netanyahu varit här, när de ställt sig upp och slow-clappat till den här övertygande framställningen.
Jag var helt övertygad om att det inte fanns någon helst chans till fred. Så är det bara. Men så kom vändningen. Jag träffade en fruktansvärd antisemit i Betlehem. Kanske en av de mest öppna, vidrigaste antisemiter jag någonsin hade träffat. Hemsk person. Glödde av judehat. En härlig palestinsk kvinna som inte ville något annat än att alla judar skulle dö. Och hon fick mig att vända. Hon berättade nämligen en historia för mig om att hennes pappa och mamma och hon då blev fördrivna av, eller flydde, av den israeliska armén 67. De stannade upp då på Västbanken i en grotta. Och där sa fadern till dem att vi kommer inte lämna den här grottan. Judarna ska inte få pusha mig längre än till den här grottan. Den här grottan är där jag drar gränsen. Ja, jag gav upp mitt hem och mitt företag. Men den här grottan jag hittade, den kommer de här judejävlarna aldrig att få mig att lämna. Så där bodde de i den där grottan i flera år. Och till slut blev den här kvinnan då, som var ett litet barn, hon blev så gammal att de skulle börja i skolan. Skolan fanns 6 kilometer därifrån och hon var tvungen att gå igenom ett minfält. Hennes mamma sa då, vi kanske borde flytta. Eftersom vår dotter är tvungen att gå varje dag fram och tillbaka i ett minfält. Och han sa, judarna ska inte få pusha mig från den här grottan. Går inte. Och då bestämde hennes mor att han var sinnessjuk. Och de flyttade till staden där skolan var i. Vilken oerhört vacker historia.
Men att, du menar att det skulle kunna appliceras då på makroperspektivet? Att ifall den här kvinnan kunde se att det här var sinnessjukt?
Det finns fortfarande människor som vill gå i skolan. Som vill att deras dotter ska få en utbildning och inte behöva gå genom ett minfält. Hon då, som var en helt galen, rabiat judehatare, kunde liksom tänka sig att göra
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Premisser, då hon visste att även hennes dotter var tvungen att få gå i skolan. Och förhoppningsvis finns det också sådana på andra sidan. Så hur sjukt den låter, så självklart finns det en chans till fred. Folk behöver gå i skolan och de vill inte gå genom minfält. Och kan jag få den känslan av en tokig jävla judehatare i Betlehem, så kan väl Margot Wallström få den av Bibi också. Det här är det vackraste jag någonsin har skrivit.
Ja, det är bra talat.
Gråtpaus.
Vi avbryter festligheterna på Skala Teatern för ett sponsmeddelande. Eller jag vet inte om det är festligheter som pågår på Skala. Jag spelade in det här innan, så det kanske är ett haveri. Och därför är det en stor lättnad för er nu att få ett avbrott där ni får höra lite information om akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Förutom att arrangera livepodd med Lilla Drevet på Skala Teatern, så ger akademikernas A-kassa trygghet i arbetslivet åt 700 000 akademiker i Sverige. Gå med i gänget du också. Akademikernas är för dig som har eller är på väg att ta 180 högskolepoäng. Eller för dig som har 120 poäng med det gamla systemet. Medlemskap kostar endast 100 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 kronor i månaden om du skulle bli av med din anställning. Eller om du är egenföretagare och behöver lägga din firma vilande. Ni som arbetar i Jusek-branscher bör även gå med i fackförbundet Jusek. Då får ni bland annat inkomstförsäkring som skyddar er ända upp till 80 000 kronor. Att vara med i akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Tar du steget och går med i akademikernas A-kassa och snedsträck eller fackförbundet Jusek tack vare den här podden, får du gärna skriva det i din ansökan. Du kan också berätta om det i sociala medier under hashtag Lilladrevet. Okej, åter till den här succén, eller det här haveriet, eller något som är helt okej, som pågår på Skala Teatern.
Det har ju varit mycket snack om näthat.
Ja.
De senaste liksom åren. Det har ni hört talas om. Många har höjt sin röst och pratat om det här.
Vi ska i den offentliga debatten. Vi ska naturligtvis ha en offentlig debatt. Och jag tycker att Facebook och alla sociala medier är fantastiska, det är fantastiska möjligheter till att utöka det offentliga samtalet. Men då måste vi också stå för en anständighet.
Hade han mössa på sig? Säg att han hade det. Fan vad söt han var.
I vår fantasi har han alltid massa.
Har ni sett den här bilden när han tittar upp i stridsvagnen?
Han är så roligt. Han har ju sån här hard hat eller vad heter, även när ingen annan har det.
Vad du sa det?
Ja, exakt.
Du sa lite mer, eller hur?
Ja, precis.
Alla står med kala huvuden.
Ja, exakt. Och så har han alltid en bygghjälm på sig. Ja. Så här, vad är det? Du gör arbetsplatsbesök på ett dagis. Jag ska bygga hjälmen då. Det är för gulligt. Men när han tittar upp på den där stridsvagnen, det är också kunna vara en lösning på Israel-Palestina. Så nästa gång man ska slå ner en intifada, ifall det är den lilla gullungen som tittar upp ur liksom kanonrytten, så är det ingen som dör.
Försök att hitta ditt hjärta att kasta sten på det här.
Ja. Men jag tycker det ser ut som en sån, det där spel att det är så här bävrar som hoppar upp och man ska banka ner med en klubba. Så jag tror att det är den impulsen som hade liksom väckt.
Wacker Löfven.
Just det.
Det påminner lite om sånt. Mm.
Ja. Skitsamma. Det har varit ett uppmärksammat problem, näthat. Men jag tycker att det finns ett annat problem på internet som inte alls har blivit lika uppmärksammat. Och det är problemet att det är konstigt positiv stämning.
Ja, det är mycket mer akut, skulle jag säga.
Har ni någon gång stött på konstigt positiv stämning när ni har varit på internet?
Ja.
För positiv stämning. Alltså, ologiskt. Besynnerligt och märkligt positiv stämning. Men det kan ju vara svårt att avgöra, eller hur? Vad är bara liksom en god positiv stämning? Och när börjar man känna att så här, okej, det här är liksom en konstigt positiv stämning. Så jag tänkte att vi skulle liksom gå igenom lite exempel och lära oss mer om det här. Det första exemplet som jag tänkte ta upp, det är ett kommentarfält på succéförfattaren Camilla Läckbergs Instagram. Den 25 april 2017 postar Camilla Läckberg ett foto på sin pojkvän MMA-fightern Simon Skölds nya vad-tatuering.
Wow.
Tatueringen föreställer, jag tror att det är en karta, jag är dålig på geografi. Det är en karta som typ Skandinavien, Sverige, Norge, Danmark. I mitten finns det en jättestor kompass. Och sen under det så står det hans motto som är Happy wife, happy life.
Det ser otippat. Jag väntade mig något annat citat.
Att det är svårt att vara hur det hänger ihop. Är det
ja,
det
precis.
Hur finns det någon förklaring till hur det hänger ihop med Skandinavien?
Men kan det inte vara så att hon har sagt, snälla älskling, tatuera in Skandinavien och en kompass. Och han bara, okej, happy wife, happy life. Jag vänder. Hur som helst, Simon Sköld har då tidigare själv postat den här bilden på sitt Instagram. Då har någon skrivit något negativt om hans tatuering i kommentarfältet. Näthat. Och därför har då Camilla repostat den på sin egen. Och skriver då bildtext. Varit mycket tjafs om att Simon Skölds tatuering på hans Insta. Själv är dock mest nöjd över att ha hans motto i livet permanent inskrivet. Happy wife, happy life. Smiley med solglasögon.
Men är hon också, håller hon också med om att den är lite bluffig?
Framgår inte. Nej. Men på, den här posten som hon har gjort, den har då 194 kommentarer. 100% positiva.
Oj.
Signaturen Grodansk skriver så här. Jag är inget tattoo-fan, men satan vad den var snygg. Piece of art med riktigt bra budskap. Fint. Rosa hjärta. E. Lida Eliasson skriver, man bestämmer faktiskt själv över sin kropp. Sant, eller hur?
Fair point.
Och man ska låta folk göra exakt vad de vill. Vissa åsikter kan man hålla för sig själv. Smiley, tummen upp. Den är grymt snygg. Och sen en sån smiley med tungan ute. Grymt snygg.
Man dreglar.
Ja, exakt, eller man liksom bara
ja. Skandinavien.
Eller flämta så. Skandinavien. Mario skriver, jättesnyggt utropstecken. Strunta i alla tokiga människors tyckande och tänkande. Ni är underbara som delar med er av ert liv som ni gör. Varmt tack för att ni är så öppna med ert liv och vi andra får följa med i det ni gör. Världens finaste motto, rött hjärta. Var rädda om varandra. Fint, eller hur? 191 till, förutom de här tre, i samma
ton.
Men det var för att det var någon som skrev något negativt under Simon Skölds bild och då måste det ställas till rätta av 194 kommentarer.
Exakt. Som skriver, den här var jättefin, den här tatueringen. Mm. Vad jag vill liksom komma till, vad jag vill ringa in med den här liksom kulturen som skapas då, att det skapas en, att liksom forceras fram i det här kommentarfältet skulle jag säga, en lite en kultur där man liksom där liksom negativa känslor kring den här vad tatueringen är förbjudna eller starkt skuldbelagda. Vissa saker kan man hålla för sig själv. Man ska alltså inte, det liksom stressas fram en stämning som går ut på att vi får bara ha positiva känslor kring vad tatueringen här.
Men är det så i andra poster också som hennes? Nu lägger jag min bebis under dörrmattan och drar till Karibien. Och vågar inte hata mig.
Nej. Ja, just det. Och det är bara 194 sådana high five emojis.
Den som ens yppar ordet anknytningsstörning ska liksom jagas.
Unna dig. Treat yourself.
Ja, precis.
Vad ska bebisen annars vara?
Ja.
Sådana saker.
Precis. Exakt. Men liksom, det känns som att det är liksom att alla de här vårdbiträdena eller egna företagen eller alla människor som skriver. Vad? Det är inte ett klassförakt. Det är helt vanliga människor. Helt vanliga människor som forceras till att eliminera alla sina negativa känslor kring Simon Skölds vårdtatuering. Och de liksom stressas in i en slags Dalai Lama-inställning där negativa känslor inte får finnas. Mm. Jag vet inte om ni kommer ihåg att Dalai Lama blev en gång intervjuad så här. Alltså ni vet att Kina har invaderat Tibet och fördrivit honom därifrån och sådär. Så frågar han så här, vad tycker du om Kinas regering? Då säger han så här, jag älskar Kinas regering. för att han liksom har inte negativa tankar.
Nej.
Och det är det som liksom händer typ, lite. Ungefär.
Ja.
De säger, jag älskar den här vardtateringen.
Och liksom sens moralen är här, kolla hur det går för tibetanerna. Ingen vidare. De bara bossas runt med.
Men det finns liksom många olika typer av positiv stämning. Konstigt positiv stämning. Nu jag tänkte vi skulle gå vidare till ett annat exempel. Som hände på programledaren Linda Lindos Instagram. Den 3 september 2016 postade Linda en bild på sig själv. På sitt Instagram. Och det är på henne själv. När hon står på en klippa vid havet. Vid sitt landställe. Vid en brygga. Och hon står liksom med ryggen mot kameran då. Och så är hon naken. Hon ser ner i ett nakenbad. Men hon har liksom så här väldigt fint täckt sin rumpa med en handduk. Jättevacker bild. Hon är otroligt smal. Otroligt solbränd. Hennes ben sticker fram under den här fladdrande handduken som två sådana orangea vägpinnar som man har för att inte åka av vägen. Ashet.
Men det är inte porrigt, det är sensuellt.
Ja. Kan man,
jag har en fråga kan här. Var det mer sensuellt än porrigt?
Jag vet inte om man kan omgöra det. Men det var nog sensuellt. Under det här fotot så skriver Linda bildtexten. Saknar morgondoppen på landstället. Idag hade jag velat börja dagen så här. Blått hjärta. Hashtag morgondopp. Hashtag bada naken. Hashtag Lappland. Hashtag kallt vatten. Hashtag lycklig. Hashtag bästa känslan. Hashtag cold water. Hashtag nakenbad. Hashtag Wilhelmina. Hashtag foto. Och slutligen hashtag landställe. Bilden har 21 kommentarer. Alla kommentarerna är positiva.
Men vad skulle negativa vara?
Va?
Det var väl lite kallt. Eller vadå?
Det skulle inte vara negativt. Det skulle kunna vara vanligt positivt.
Ja, ja.
Men nu ska jag läsa upp dem så får ni själva avgöra. Signaturen Pettersson understreck Magnus börjar man skriva den här kommentaren. Vilken härlig bild och vilket härligt landskap. Mikael Wolf Umeå skriver då. Så vackert som alltid. Hakan Pettersson 47 skriver. Fina ben, smile med solglasögon. Mats Paulin skriver. Jag vill att ni ska komma ihåg de namnen. Ni ska låta
men det känns som att mycket ligger i namnen snarare än i kommentarerna.
Är nästa Ola Söderholm i det här porr? Är det sensuellt?
Nästa är Ola Söderholm. Är det här sensuellt eller är det bara porr? Jag tycker det är sensuellt. Tummen upp.
Jag tycker att det...
Vad bra du är på att göra bilden sensuell och inte porrig. Tummen upp.
Men det, när det är sensuellt att jag tycker det kan vara ofantligt mycket mer upphetsande än när det är porrigt.
Jättebra. Hade du kunnat komma med input? Du kan skriva i det sen. Du måste leta upp det inlägget.
Det är bara vad jag tycker.
Mats Paulin skriver: ett morgondopp i havet är ju så underbart. Emoji, man som krålar mot en våg. OV64B skriver: en mycket vacker bild. Bara så. Love Barry Borg skriver: vilken kärleksnymf. Tro till och med att Ulf Lundell vill byta ut omslaget till Kär och galan. Wow. Och sista kommentaren avslutningsvis har skrivit signaturen Stellan.sv. Kommentaren: de är så dumma med dig att du aldrig får kristallen. Så jävla fin line av konstigt positiv stämning. Så här, jag kan inte sätta fingret på vad det är som är fel. För det är bara så här, en vacker bild. Ja, men det här med kristallen. Man måste veta bakgrunden. Känner ni till? Ja. Det finns en 10 år lång sårig relation mellan Linda Lindorff och kristallen.
Det är att hon varje kristallengala rusar ut i vredesmål för att hon inte
just det.
Någon borde sänka hennes förväntningar inför varje kristallengala.
Nej, men precis. Hon hade ju ett löp nu. Det sista löpet efter senaste kristallen var ju att löpet var: Linda lämnade galan skrikandes.
Mm. Just det.
För att hon inte fick kristallen. Och då rättade Linda det. Hon blev väl uppringd och frågade så här: hur kommenterar du detta att du lämnade? Då skrev hon så här: när jag kom ut gav jag ifrån mig ett riktigt Ronja Rövardotter skrik och släppte ut alla känslor. Det är för att vi ska få en riktig bild av vad som händer. Det är så att hon sitter där. Hon är ju så trevlig på att hon har på sig en brudklänning också. För att det inte ska verka som att hon är psycho. Hon gör det för att fira kärleken. För hennes program skapar kärlek. Skitsamma, hon sitter på kristallen. Hon är nominerad för 10 året i rad. Alla vet att hon har liksom... men hon går ut och skriker. Hon skriker inte alls som en avgrundsande. Hon störtar ut när hon har förlorat. Och skriker, då skriker hon så här. Men,
I brudklänning. Kommentar underbart.
Jag ska bara ta sista exemplet på konstig stämning. I konstigt positiv stämning. Mm. Nu ska vi närma oss det som är liksom kronjuvelen av konstigt positiv stämning på hela internet.
Wow.
Det som är liksom, om det var katolska kyrkan, internet, så skulle detta vara Vatikanstaten. Den allra heligaste forumet för konstigt positiv stämning. Och det är självklart nyhetsankret Cecilia Graldes tråd på Flashback. Mm. Mm-hmm. Vet ni vem hon är? Cecilia Gralde? Nej.
Är det hon som är lång?
Ja. Det är inte så positivt sagt. Hon brukar alltid sitta bredvid Claes Elfsberg. Hon har så brunt hår. Smal. Känner du igen? Hon är liksom inte så jättemånga, kanske lite.
Men det är hon som är svart?
Nej.
Nej. Jag tänkte bara att, det var pinsamt att Ola sa: är det hon som är lång?
Uh-huh.
Att det blir lite fånigt.
Men nu är det inte alls pinsamt.
Nej, nu blir det...
Om du tänker på Claes Elfsberg och sen tittar lite så här till höger. Nej. Så är det liksom en brunhårig, smal kvinna. Okej. Hon sitter också ibland bredvid Nike Nylander. Mm. Vet du vem hon är?
Ja.
Hon brukar ibland associera henne med sirenlila. På något sätt. Hon kan vara så här. Ja. I mars 2005 så startar signaturen Bo Fredrik. Den stora tråden om Cecilia Gralde på Flashback.
Vårdbiträde.
Va?
Vårdbiträde.
Bo Fredrik?
Gissa det.
Ja, kanske.
Gå på din analys.
Han säger så här. Jag tycker hon är en snygging, men kanske är jag ensam om det. Men har någon något smaskens att säga om henne? Skulle visa att han inte var ensam om det. Signaturen Maximum skriver. Älskar hennes uppsyn i rutan. Så klassiskt vacker. Men en kompis till mig sa att hon är bi/lesbisk och bor med en kvinna. Stämmer det? Signaturen Klassik skriver då. Nej, det stämmer inte. Hon är gift och har barn. Samt är riktigt genomtrevlig. Finns inget ont att säga om henne. Och tänker man så här, det här är Flashback. Det är klart att kommer skriva någon, liksom, de kommer ju hitta på någon skit om henne liksom. Då fortsätter Maximum att svara då. Aha, då vågar man fortsätta drömma i alla fall då. Flirt smiley. Hehe. Hon är ursnygg. Synd bara att det finns så få bilder på henne. Då kommer signaturen. Man kan bara se det på Aktuellt en timme om dagen. Och... när han då bildgooglar sen resten av dygnet så märker han att det finns inte så många andra bilder. Inte så många. Hur som helst, då går signaturen Zayano skriver då. Finns det ingen som sitter på lite info om denna underbara kvinna? Hon är ju så vacker att man blir tårögd. Sen ger sig signaturen Lasse Kongo in i diskussionen. Lasse Kongo postar följande inlägg i Cecilia Grallet-tråden. Jag gillar också henne och speciellt hennes närvaro när hon läser nyheterna. Hon får det att låta intressant oavsett ämnet hon talar om. Väldigt skärpt verkar hon vara också. Helskön.
Men vad vill du att någon ska gå in och liksom skriva så här?
Att jag tycker skulle att det är så jävla... Nej, men det är så jävla konstigt.
Gå in och säg, hon ser väl okej ut?
Nej, men lyssna här. Signaturen Sping kommer då att skriva det här. Cecilia Grall, det är det bästa och vackraste som i TV kan skådas. När jag hör henne läsa rubrikerna i Rapport på morgonen så vet jag att det blir en underbar dag.
Även om den är sådär, jag är livrädd och det borde också ni vara.
Starten på dagen kan inte bli bättre. Alla andra kan slänga sig i väggen i jämförelse med denna underbart vackra och skönläsande nymf. Då kommer det en negativ. Det är signaturen Tallamore. Det är inte negativ, men det är en fråga. Är så här, hon verkar inte ha så mycket tuttar att skryta med. Mm. Men det blir för direkt svar på tal av signaturen 2006 som skriver det här. Är man förtroendeingivande, kompetent och charmig så behövs inte behagen. Men... har man inte något av detta, då är det nog bra med stora påsar. Smiley med stommen. Jag ska bara läsa en till här. Den sista som jag tänker läsa. Men alla är positiva. Det är så jävla konstigt. Signaturen Sebobe skriver så här. Hon känns som en genomvarm människa som inte skulle vara otrogen. Jag tycker bara att det är så jävla konstigt. Det går liksom inte riktigt sätta fingret på... Alltså, allting på Flashback är bara sånt liksom, hål av liksom, så jävla mycket så här, kvinnohat. Och sen bara finns det en tråd som liksom inte säger ett ont ord. Men som ändå är... Alltså, det är också, det måste ju också vara creepy liksom, för henne fast på ett helt annat sätt. Att det är så här, allt på alla, liksom, att vara mest hatade kvinnan på Flashback kan ju vara jobbigt. Då, liksom. Men så är det så konstigt att vara den kvinnan på Flashback som alla så här, älskar mest. Hur kan Cecilia Gralde vara så här? Det är så jävla konstigt val.
Att
det är
så här,
hon har småbröst men hon är så jävla kompetent. Ja. Och hon läser, hon är så neutral. Hon har så bra närvaro när hon läser nyheterna.
Men så gjorde de inte det så här grejen med Åsa Linderborg och massa andra, att de samlade dem och så fick de läsa upp alla hatmejl de fick. Mm. Och sen när det var hennes tur så blev det en sån himla konstig stämning. De kallar mig nymf.
Men jag tänker också stämningen på redaktionen, att det är så alla andra, Anna Hedenmo har ju varit sådär liksom, att hon har varit tvungen att polisanmäla någon stalker. Står de där vid kaffeautomaten och pratar om såhär näthat. Alexandra Pascal Lidogen kom förbi och har varit fruktansvärt. Alla som hon var så helt tyst. Läsa, vet du vad de sa om mig?
Jag har slutat googla mig själv. Jag
hon är otroligt vacker. Är hon helsvenska? Jag tycker hon ser ut att ha lite balkanblod i sig.
Nåja, som många säger, så har hon en sån uppsyn att bättre start på dagen går inte att få.
Ja, man tänker att det är inte samma sociala tryck på Flashback som det är under Camilla Läckbergs Instagram-bilder.
Men det här känns så och jävla hetsa. Ärligt.
Ja, precis. Att det här, ja, exakt. Det är, alla förväntas göra motsatsen, men alla bara älskar det så besinningslöst. Så de liksom går emot allt liksom internet-flashback-beteende.
Det är konstigt positivt, tror jag bara det jag ska säga. Mm. Och kan någon någon gång, alltså det här är inte ett jättesorliga, men jag skulle kanske Stefan Löfven någon gång kunna säga också någonting om den konstigt positiva stämningen. Dels är lite creepy positiva som vi kunde se de här två sista exemplen. Men kanske också något om den här forcerade Dalai Lama-stämningen som liksom tvingas fram, där alla måste liksom älska Simon Skölds vad-tatuering. Jag bara menar, Stefan Löfven, han kunde bara säga, han behöver inte säga så mycket. Han hade bara kunnat säga några ord. Han skulle kunna säga till exempel något sånt här.
Jag tycker det är naturligtvis är otrevligt, och jag kan ju se det också på sociala medier ibland. Och ja, det för ju som sagt inte demokratin framåt på något sätt. Jag tror det är definitivt så också att människor inte alltid vill vara då heller på sociala medier. Och det är återigen, det begränsar människors möjlighet att uttrycka sig. Så det är därför det är så viktigt att vi alla tänker till.
Det är viktigt att vi alla tänker till. Det var ju Europadagen igår. Firade ni? Stod det härligt till? Nej. I Sverige firas Europadagen med att Anna Maria Corazza Bildt skriver en text på SVT Opinion som heter "Idag firar vi Europadagen".
Och så, vi rea på parmesan.
Ja, och så har hon den bilden till där hon skrattar in i kameran och har flaggan, Europaflaggan som mantel. Så. Carl Bildts sexigaste bild på hela internet. Om han får googla vad han vill när han är riktigt upphetsad, då googlar han ändå den varje gång. Där hon bara, hot EU MILF, kallar han den när han laddar ner den.
Okay. Är det mer sensuellt än porrigt?
Det är mer porrigt. Aha. För Carl Bildt i alla fall. Ja, men den här dagen ska ju firas till minne av den här deklarationen Robert Schuman skrev om en gemensam kol- och stålunion för att bevara freden efter andra världskriget. Det har varit svåra tider för EU med Brexit och det, och då blir det extra jobbigt för de som älskar EU att det här inte firas. Anna Maria Corazza Bildt är väldigt upprörd och rädd, men hon försöker vara positiv. Hon skriver ändå så här: vi är europeer. Vi kan ha flaggan som mantel. Vi mår bra. Men det har varit liksom, det har varit så svårt att skapa en känsla kring EU ju. Mm. Det har vi pratat om lite tidigare, att ingen kan riktigt väcka den här riktiga, vilken union vi är, och jag är europé och jag hänger upp i europeiska flaggan hemma på balkongen. Det är ingen som gör det, nästan ingen. Och man har testat allt, nästan, de som älskar EU. Man testar musik, har ju EU-hymnen, men det är bara en låt av Beethoven. Så alla när de hör den, de bara tänker vad bra Beethoven var på musik. Mm. De tänker inte, jag är med i en union. De bara, han var riktigt bra på piano, vad det nu var.
Det är den här associationen, vilken världsdel kom Beethoven ifrån, som man inte gör på det viset man borde.
Sen så försökte man ju också med lite annan musik. Man har gjort vissa rap songs. Man skickade ut Christer Sjögren för att sjunga I Love Europe.
Just det.
Lyssna lite på den. It's something in the air that makes it a chance. This is the place for you and me. We refer the one big family. Ingen kände att vi var en del av det. Eller kanske några började känna det efter den här låten. Men sen gick ju Christer Sjögren, som ni vet, och drog skam över sig själv och sitt namn och även den här EU-låten genom att vara med i Sommarkrysset och framföra en cover på Lady Gagas Bad Romance. Och när, liksom, när man såg det här så drog han ju ner den här låten också i skuggorna. När man hörde detta så var det ju bara, oh, herregud.
Lyssna, Ola. Jag blev av med oskulden till den här låten.
Till covern. Ra, ra, romma, romma, ma, ga, ga, oh la la, want your bad romance, ra, ra. Så, Wow, då förstörde han ju I Love Europe. Den hade ju kunnat bli vår gemensamma sång för EU. Men sen så liksom devalverade han sitt eget värde genom Bad Romance-covern. Och nu tänker jag alla på honom som en splittrande kraft i EU. Och inte som en enande kraft. Så det var jävligt svårt. Även med musiken. Sen har man ju försökt jobba på med flaggan, EU-flaggan. Visst, för att få den att kännas som någonting som man älskar och känner något inför. I riksdagen så har de nyligen tagit upp hanterat frågan om att EU-flaggan hänger uppe i riksdagens kammare. Jeff Ahl, sverigedemokrat, vill att de ska ta ner den. Han har skrivit en motion där han också skriver då att...
Jeff? Heter han det?
Jeff Ahl! Sånt hårt namn.
Jeff Ahl!
Han skriver sin motion... Citat, Sverige är en suverän nationalstat, åtminstone på pappret. Och därför måste vi ta ner EU-flaggan.
Okej.
Så det är liksom hårda tider för EU-flaggan i Sverige.
Han tror ju att suverän betyder att den är suverän.
Ja, han bara, så suverän stat.
Så att det är ju, det kan ju vara det missförståndet också. Den är inte så suverän som den skulle kunna vara. Om vi fick ut alla muslimerna, då skulle det bli suveränt här alltså.
Och bara plocka ner flaggan. Ja, men så att EU-flaggan är hotad, fast motionen avslogs i för sig. Maria Abrahamsson sa att vi kan inte ta ner den för det är så respektlöst mot svenska folket. Och det var vi många som kände att ja, hade ni tagit ner den flaggan ur riksdagens kammare som jag vet att ni har där, då hade jag blivit så kränkt. Nej, men så den kommer hänga kvar. Positiva nyheter ändå för de som älskar EU. Walburga Habsburg Douglas, slänger bara ut... Hon är ju Sveriges kanske främsta kämpe, har varit det tidigare för EU-flaggan specifikt. För att hon har vetat sedan länge att den är otroligt viktig för att unionen ska kunna kvarstå.
Det är också ett jäkligt typiskt namn för den mest Europavänliga.
Någon från Habsburgsläkten som vill ena Europa.
Vad sa du? Walpurska, Habsburgska?
Walburga Habsburg Douglas. Hon är ju då ärkehertiginna och kejserlig prinsessa av Österrike. Och sen 14 till titlar som jag inte skrev.
Men det är sån person som inte kommer från ett land som bara kommer från Europa.
Hon kommer från Europa, exakt.
Hon kommer från Europe. Generisk Europe-människa.
Ja, hon är riktigt Europe. Och hon var riksdagsledamot för Moderaterna 2006-2014 och då var hennes främsta kamp att man ska få hänga upp EU-flaggan på alla offentliga byggnader. För hon visste redan då liksom att det är det vi måste göra för att unionen ska få finnas kvar. Hon vet att liksom folk måste få supa och ha en flagga som de älskar. Mm. Då kan de liksom underhålla sig hur länge som helst. Man behöver inte göra någonting. Så hon skrev bara motioner om att man ska få sälja sprit på sin egen gård. Och
alltså även sprit man har köpt på Systembolaget.
Så att man hade bryggt själv. Ja, okay. Hon visste detta. Hon kämpade i 10 år för det här nästan. Hon sa att det här är varför det är så himla viktigt med EU-flaggan. Ett väldigt enkelt svar.
Du har skrivit en motion nu under hösten om en EU-flagga. Att du tycker att vi ska använda EU-flaggan mera på offentliga lokaler i kommunerna. Lite överallt. Ja. Varför då?
Mycket enkelt. Det är så här att jag tror att man behöver symboler.
Och så är det med starkt lidelsefull röst. Mm. Så man kände ju verkligen att det är sant. Mm. Och hon skrev motionen användandet av EU-flaggan 2007. Som hon och Elisabeth Svantesson skrev under tillsammans och lämnade in. De skrev det att de ville väcka känslor av samhörighet för vår europeiska historia och framtid och sådär. Den avslogs 2007. 2008 lämnade hon in den igen. Ny styckindelning, ny titel. EU-flaggan på offentliga byggnader hette den 2008. Hon fick Peter Wachtmeister att skriva under det året. Avslogs. Hon gav inte upp. 2009 lämnade in samma motion igen. Själv. Avslogs. 2010. Lämnade in den igen och fick Lotta Finstorp att skriva under. Avslogs! 2011 lämnade Walburga in den igen och fick Margareta Cederfelt att skriva under. Avslogs! Hon gav inte upp. 2012 lämnade hon in samma motion och Cecilia Widegren skrev under. Och då avslogs den igen. Och det här var liksom en oändlig kamp nästan.
Men varför avslogs det?
För att man inte vill ha... Man
det är helt sjukt. Har de så himla få flaggstolp eller vadå?
Nej, men de var bara kanske så här...
Upp med skiten, vi tillhör ju EU.
De var såhär, alltså, Burga, nej, inte igen.
Jävla ogin.
Alltså jag tror att de kanske gjorde det bara för att det var jobbigt.
Och skriver under den.
Men vi är ju med i EU.
Men vadå?
Men då, vadå? Hur många svenska flaggor måste de ha utanför något jävla kommunalhus i Växjö? Kan de bjuda på en flaggstolpe?
Visst är det att du brann så starkt för det här? Då hade jag skrivit in.
Nej, men
det. Att
grejen.
Du var liksom, skulle få egen del.
Jävla konstigt är det ju inte.
Men jag vill väl inte att mina skattepengar ska gå till liksom... Hissa upp en EU-flagga vid varje offentlig byggnad.
Men alla har, jag har ju sett, de har ju massa flaggstolpar.
De har det, absolut. Okej, men nu avslogs den av vår riksdag, Jonathan, respekterade det beslutet. Den avslogs i...
Men vad var motiveringen?
Bara så här, nej.
Vi har inte plats.
De skrev typ så här, orka Valburga själv.
Ja, men det är det jag menar.
De sa, vi har sagt, nej, en gång,
inget så här bra argument. Igen.
Nej. Kanske inte. Och nu får hon ju rätt då. Om vi kanske hade satt upp EU-flaggan utanför alla offentliga byggnader 2007 redan. Kanske hade varit en jätte... Då hade vi kanske firat hela gården, varit bakis idag, för vi har haft olika sådana Europadagen mayhem ute, alla studenter ute och super och firar Europadagen. Det kan vi ju inte veta nu, för de avslogs ju varenda en.
Du raljerar.
Va? Vad anklagar du mig för? Men jag tycker bara att det var en nödvändig tillbakablick för att förstå hur det kan ha gått så här med Europadagen som vi inte firar. Ja.
Ska hon lämna in den till? Eller är hon ute?
Hon är inte riksdagsledamot längre, men hon sitter säkert och skriver.
Helt knäckt måste hon vara. Allt jag ville var att de skulle... En av flaggorna. Alltså en av flaggstolparna skulle... Det var allt
nu
jag ville.
De plocka ner den enda de har uppe också, enligt Jeff.
Ska de?
Nej, de ska inte det, men han vill det. Han bara, kan inte ta ner den här sista. Hon skulle vrida sig i sin grav eller på det. Men hon lever fortfarande. Så att det är lugnt.
Men vad är det för liv?
Efter så många avslagna motioner. Fruktansvärt.
Vad är det för liv? I ett land som hatar sin europeiska identitet.
Ah, Europa. Mm. Det vill jag som
hon får försöka starta en gräsrotsrörelse istället. Det är ju den vägen han får gå.
Ja.
Alltså, hon skulle kunna skriva en debattbok och liksom försöka åka runt och tala om detta
med
och människor på deras arbetsplatser. Du tycker, kan följa med.
Jag tycker vi kan byta till EU-flaggan. Det är samma färger.
Ring Valburga Habsburg Douglas direkt när vi
kan göra korset i stjärnor.
Man skulle kunna ha, istället för stjärnor skulle man kunna ha massa små kors. Då tror jag att alla är nöjda. Vi tar bort det stora korset. Men, lyssna nu KD. Vi har 27 småkors istället. Det är väl en kompromiss om något.
Jättebra kompromiss.
Ja, ska vi tacka för oss kanske, eller?
Ja.
Jag vet inte, vad brukar vi säga? Vi säger tack till Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek och... Nej, inte Malmö Musikstudio. Vi spelar inte in där nu. Fuck Malmö Musikstudio, säger vi. Ja, vad fan, vad säger vi? Vi heter... vi var Lilla Drevet. Det var jätteroligt att träffa er. Tack ska ni ha. Tack.